Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hur skönt att sitta så här i poddstudio och höra dig.
Finally,
it happened
to us.
Okej.
Nu ska du få köra.
Det ska jag.
Hörde mig raffa, familjen är stolt. Fasta, nu är i svitt och straff för en kappa. Många år tror jag behövde avlasta. Fucking it, men det kan som Alaska. Bow, bow, bow. Jag spilt ett krig, fattar du? Jag riskerar mitt liv, hej, hajar du? Om det är det, det är mitt tid, vad kallar du?
En äng som är det här?
Alltså, när jag var...
Jag vill nästan höja igen.
Alltså, visst
vad? Jag kommer... Jag maps på interneten, inte här i real life. Vi brukar lyssna 10 sekunder, men den här bara...
Snart kommer det, snart kommer det. Utan att tveka. Jag maps på
interneten, inte här i real life. Utan att tveka. Boom, boom.
Wash, wash. Wash, wash.
Vem är det
här? Alltså, grejen var att när jag var i USA och hälsade på bio,
ja.
Då tränade ju jag så här. Och så när vi satt i bilen, då kom den här låten på.
Så då hade du pump i kroppen.
Och då sa han så här, mamma, den här låten brukar jag springa till, lyssna nu. Och så körde han. Så nu har jag lyssnat på den här låten varenda gång jag tränar.
Är det sant?
Alltså, den är så himla bra. Alltså, vet du, att springa till den här. Wow, wow, wow.
Wow, wow.
Den heter den heter Studio 100 heter låten.
Ja, oh, okej.
Okay. Hur skön?
Hur skön? Och
fattar du? Fattar du?
Han säger kahve där någonstans.
Jag vet. Jag tänkte på det på dig när jag hörde det. Jag bara, okej, okay, här säger vi sånt också. Men den här låten är också väldigt bra, för jag kollade på Netflix och då finns det en kvinna som heter Maria Kondo, konsten att städa.
Oh. Hur bra var det? Jag har, alltså, inte kollat, har kollat, men jag har hört, om henne.
Oh my god, what a blessing to the world.
Är det hon som säger att man ska rulla sina kläder när man viker dem?
Ja, men
är,
inte
det hon? Är det hon, den här asiatiska?
Ja, alltså, vet du? Det enda jag inte gjorde som de gör i det här, det är att hon pratar ju med huset innan hon börjar. Hon ska bli one with the house, så det har jag inte gjort än. Men det går ju ut på, så här, vi säger att du ska rensa din garderob.
Aha.
Alltså vi säger att du ska rensa dina kläder. Då tömmer du alla dina garderober du har. Alla. Placerar kläderna på sängen. Alltihopa som en jävla hög.
Okej? Okay? Fan, jag får ångest direkt.
Ja, så att du tar in så här, oh my god, det här är helt sjukt. Och sen så tar du ett plagg i taget. Och känner. Om den ger dig
en
thrill. Ja. Om den ger dig en thrill.
Ja.
Förstår du? Då behåller du den. Om du tar upp ett plagg och känner. Ja, alltså. Nej, lägg bort.
Jag är jättedålig på den, Nono.
Alltså, och det gör. I helgen ska jag ta köket. Det är bara rensa, rensa, rensa. Tipptapp. Hej, hej. Varsågod.
Va? Men du skickar väl till Selfie?
Nej, alltså jag har beställt nu. 3 påsar.
Alltså jag har på ingenting tjänat typ 4 000.
Ja, det är bra. Jag har aldrig gjort det, men nu har
det var min första vända. Och så ville jag se. De prissätter ju så kan du ändra själv, men det är sjukt bra. De tar ju visserligen mycket av det de säljer, men det är ändå värt, för du annars skulle du bara slänga
alltid,
det.
Nej, jag ger bort.
Ja, exakt.
Alltid liksom. Mm. Men så jag tänkte prova det.
Och det som du inte får sålt skänker de till välgörenhet, så det blir
men det
ändå
är perfekt. Perfekt.
Jag rekommenderar verkligen det. Men vänta, kan du filma lite till oss? När du ska rensa i ditt kök, när du ska krama tallrikar.
Ja, absolut. Men vet du vad grejen är också? Det som är så himla fantastiskt med det här programmet, det är också så här, det var ett äldre par. Och han är så här, happy wife, happy life. Alltså han gillar inte förändringar, det får gärna se ut som det gör. Och hon var så här, nu ska vi ta tag i det här. Och då brukar hon fråga så här, vad vill ni att det här ska ge er liksom? Och han var väldigt så här...
Var hon i värsta städ Jesus, eller?
Nej, men vet du, alltså, det var verkligen så här... Hon skapar harmoni. Det var så många par som hittar varandra igen. I att så här, han blev ju så här helt manisk med att rensa. Och du vet, de kollar på gamla bilder tillsammans. Och så här. Det blev verkligen, alltså det handlade inte bara om att städa, utan man gick igenom sitt liv tillsammans.
Alltså vet du någon, jag gjorde ju en sån här rensning. Alexandra har ju också sett det, så hon var hemma hos mig någon gång och gjorde en sån här, jag var på Nymo, hon var med barn, och så gjorde en sån här rensning. Jag blev så jävla stressad.
Nej, men det är det, man blir, alltså så här. Jag tror att det kan vara svårt, alltså, i början att så här, hitta den här känslan. Mm. Men sen, alltså, när jag tittar runt i mitt hem, då blir det så här, det där ska ryka. Det, alltså, man har fått ett avstånd till vad man liksom,
jag,
har känt.
Jag är att dålig man, på att organisera.
Ja, men du ska ju börja med att rensa först. Sen tror jag att det är mycket lättare att organisera.
Mm.
Och då tror jag också, när man går i butiker och man ska köpa, man bara, nej, jag har det här. Mm. Nej. Alltså, köper jag något, då ska något ut.
Ah. Va?
Mm.
Vet du hur många jeans jag måste göra med? Jag har typ så här 50 jeans.
Nej, men alltså Daniel, han är ju, han kan ju inte rensa.
Han är hurru som jag vet.
Oh my
Eller
God.
Vad det heter, den som samlar.
Ja, och jag gick igenom hans skor.
Uh-huh.
Och sen så var det, alltså, för det första, han har typ så här 35 vita jumpadojer. Ja, man bara, snälla, alltid, kan jag få se det i något annat?
Och alltid krispigt vita. Man bara,
oavsett det är slask, årstid.
Ja, jag vet, det är slask ute, man bara, dare. Mm. Modigt.
Mm. Nej, men, nej.
Ja.
Och i USA, alltså så här, då är det icke sanicke att ha vita skor på vintern. Eller, det är liksom
no, big no.
Så jag hade jättesvårt i början. Jag bara, ska inte du ha mörka skor nu? Alltså, nu börjar det bli mörkt. Det går hand i hand. Förstår du? När solen kommer fram, då blir det ljusare färger. Men då har han ett par jumpadojer som brukade vara vita. Men när han var i Vegas så vandrar de. Så då har de blivit så här sandiga, verkligen. Och han har inte tvättat dem, så de är sandiga fortfarande.
Mm-hmm.
Och han var i Vegas, eller i kanske 4 år sedan, säger vi.
Mm. Oj!
Mm. Så när jag ser dem här, då slänger jag ut dem. Så här, det här ska slängas, det här ska... Han bara, vad ska du göra med dem här? Jag bara, de ska bort. Han bara, nej. Jag bara, vad ska du ha dem här till? Men de är jättebra att ha när man ska vandra. När vandrade du sist? Alltså, nej, då kan du köpa riktiga vandrarskor i en annan färg. Alltså, de är bra att ha när jag ska vandra.
Jag är exakt så där.
Oh my God.
Mamma, så här, jag har 7 skinnskjortor, så bara, men du behöver bara en. Nej, men den här har så här en skurning här. Den här är lite mera oversized. Den här är så här. Jag mår dåligt.
Nej, men jag hade till och med så här t-shirtar som är snygga, men inte passar längre. Och så tänker jag så här, men jag ska gå ner i vikt. Du vet, då kommer den sitta. Man bara, nej, för att din kropp inte är byggd så längre. Nu är du en kvinna. Förstår jag menar?
Ja,
du,
de är så gamla.
Ja, men alltså så här, vi säger att de kanske hade köpt dem för 6-7 år sedan.
Mm.
Och så har man liksom inte använt dem.
Ja, jag fattar.
Du vet, och helt plötsligt, så du så här, jag har jeans från, alltså, gud, de här True Religion, som var skitpopulära förut. Ja. När jag tar upp dem, alltså det är storlek, alltså så här, 24. Du vet så här, det hade inte ens, även om jag hade gått ner i vikt,
skulle
jag hade inte kommit i, mina höfter är alldeles för breda idag. Alltså det är omöjligt. Men alltså det är fysiskt omöjligt. Så att det är så här, ta ut det, ge bort det bara.
Ja, det är så skönt att rensa.
Ja, så kolla på den. Ditt liv kommer bli så mycket bättre.
Men lova någon att du kommer filma när du säger hej då till tallrikar och knivar.
100%. Alltså Daniel har en kopp där det står så här, bästa pappa eller någonting. Mm. Och jag hatar att ha så här, 2 koppar av den.
Nej,
en av den.
Omaka är det värsta jag vet.
Ja, och du vet, jag bara, den har legat i, han använder aldrig den heller.
Mm.
Efter jag såg det här, jag bara, nu är det den som åker ut.
Men du,
utan dåligt samvete.
Ja, jag är så störd. Jag har ju så här vinglas, och sen hade Kevin haft sönder typ 2 när han diskade.
Mm.
Så när de stod i hyllan var det ojämnt. Då kastade jag den så att det skulle bli bara 9. Jag bara, det måste vara 3, 3, 3. Det blir, min hjärna går sönder. Du vet, jag har en tallrik i min servis som har, han råkat stöta till kanten.
Ja.
Ja, men du vet. Ja, den ligger längst ner. Alltså, jag har ju 12 av allting, för det var en killkompis till mig som... Va? Nej. Men det var en killkompis som lärde mig, du ska ha så här 12 av allt hemma, så när du bjuder hem, så att det liksom inte... Ja. Så jag, det har jag också lärt mig av någon som har gjort... Det har etsat sig fast i min hjärna. Mm. Men jag är... Jag har svårt för att göra mig av med grejer. Jag måste bli bättre på det.
Efter jag såg det här, jag vill komma hem till mig själv och känna så här, gud vad tomt.
Vad lätt, menar du?
Light. Ja, bara, nej, men också så här tomt. Att det, så här, det finns möjlighet att ta in om man vill. Förstår du?
Du vet, jag är minimalistiskt. Jag är så här som samlar på saker under sängen.
Åh, herregud.
Ja, jag vet. Idag när jag skulle plocka upp något, jag bara, gud, hur ser det ut där? Ja, det ska jag rensa, det ska jag rensa, det lovar jag. På fredag ska jag rensa under sängen, imorgon.
Fantastiskt! Nu vill man ju köra den där låten. Fattar du? Fattar du? Vet du vad som är så sjukt? Jag, om jag gillar någonting, jag lyssnar sönder. Men jag lär mig aldrig texten.
Aha, nej. Jag lyssnar sönder, men jag är grym på lyrics. Det är det som jag oftast... Det är faktiskt kul. Du lyssnar mer på biten, eller hur? Hur, den hur låten får dig att känna själv. Jag är mer, vad säger du med texten? Du såg ju direkt, jag bara, va?
Ja, men det hörde jag också. Men det stämmer exakt. Men när jag var yngre, då skrev jag ju ner texter, spola tillbaka. Alltså,
kommer
jag kunde
ihåg då
alla
när man
låta.
Öppnade upp CD:n och sen så öppnade man och där låg lyrics när det kom?
Oh,
kommer du ihåg?
Alltså, det var sån lyx.
Men jag tror Mariah Carey, nej, Whitney Houston måste ha varit någon första platta. Och när de släppte Michael Jackson History dubbelplattan, man bara öppnade och satt och sjöng med lyrics och lärde sig.
Ja, för jag kommer ihåg att jag brukade spela in så här radioprogram. Mm. Och sen bara kom favoritlåten, så spelar man i och så bara mitt i pratar om man bara...
Ja, man bara fuck. Eller om man råkade missa lite i början av låten, man bara... Och sen så hörde man hur knapparna gick ner. Mm.
Och sen satt man och skrev. Och så spolade tillbaks. Vad sa de nu? Nu får man det liksom direkt från Spotify. Det är därför jag inte kommer ihåg något.
Nu har ju Spotify dessutom... Alltså utvecklat för några år sedan det här att det typ är som karaoke. Det var därför jag ville ha den där Christmas bash party, så vi skulle sjunga karaoke hemma.
Oh my god,
alltså, kan vi göra det? Jag saknar verkligen det. Ja. För jag vill
men det kan vara spring party.
Kan vi sjunga karaoke igen?
Ja.
Alltså ibland när jag hör vissa låtar, typ så här Lisa Nilsson, varje gång jag bara, gumman, karaoke is calling my name. Vet du vilket
det är? Men vi bokar det.
Låt oss göra det. Älskar karaoke. Men i helgen så vann ju Loreen Melodifestivalen.
Det är inte sjukt.
Jag ringer henne på morgonen och hon är nervös och jag är nervös. Och du vet när jag blir nervös och jag blir överhypad. Jag ska övertala din hjärna och sen ska din energi övertala min hjärna.
Men det är roligt när man inte är den som ska göra.
Ja,
men man känner att jag är mer hypad än dig.
Ja. Så hon ringer mig på morgonen på FaceTime. Vi har inte hörts på för hon hade så mycket press och genrep. Så det ringer mig, jag ligger och sover så här. Jag har varit ute på fredagen. Så hon ringer mig lördag, jag är helt klatsch, okej? Okay? Så jag bara öppnar mina ögon. Jag bara, okej, jag måste svara nu. Och nu ringer hon Energy Bank. Hallå, hej! Och hon bara, hur mår du, Mackan? Jag bara, är du redo? Det här jag preppat.
Du är mood manager.
Ja, jag svär. Är du redo? Shit is about to go to history. Hon bara, men sluta, Mackan, det jinxar. Jag bara, girl, ni säger till mig affirmera.
Exakt.
Så du måste välja sida. Är du en person som affirmerar eller är du en person som säger jag vill inte jinxa? Vi ska affirmera. Gumman, vet du vad som kommer hända? Idag, du vinner, du slår fucking rekord. So go to the mirror, practice your happy face so you don't look ugly imorgon på första sidan. Hon bara, du är sjuk. Jag bara, det är det som är viktigt. Du får inte göra någon ful min. Tänk på vad du håller statyn. Och när de säger dina poäng, när du blir chockad, what's the reaction gonna be?
Oh my god. It's a rehearsal.
Och hon bara kollar på mig. Hon bara, jag måste gå och träna nu. Jag bara, gumman, ta en bulle. Det är redan över. Den här träningen idag kommer inte ge någonting. Hon bara, håll käften.
Gud vad kul.
Ja.
Man behöver någon som hypar sådär. Även om personen som tar emot det inte hoppar på samma tåg.
Nej.
Så är det skönt att någon kör.
Det är en dos av det lite i alla fall. Hon skrattar i alla fall, det blir i alla fall skratt. Det blir i alla fall skratt. Men, och hon har ju pratat jättemycket i media om att hon har ju tränat stenhårt. Ätit specialkost. Hon har ju ätit såhär, haft någon såhär 16 weeks of hell. Så sen dagen efter nyårsafton typ, så har hon tränat 3 gånger om dagen. Där hon har börjat morgonen med att gå lång promenad med 20 kilos väst och mask. För att träna lungorna för syreintag, för att hon liksom ska orka. Sen har hon tränat styrkepass och 2 gånger om dagen. Och sen har hon ätit specialkost. Och då så var det en av våra följare på Instagram som bad oss ta upp det här. För tydligen har hon fått kritik för det.
Är det hon som har fått kritik?
Jo, men hon har fått kritik. Jag har sett på TikTok att hon har fått kritik. Och nu så har en kvinna här en åsikt om huruvida, jag tror att det är typ Lilla Aktuellt.
Ja, exakt.
Varför de har intervjuat henne och ställt dem de här frågorna. Mm. Och hon är ingen person som inte gillar Loreen, men hon har ändå yttrat sin åsikt i hennes sociala medier. Jag tänkte vi ska lyssna på det.
Alltså ska jag vara helt ärlig, jag är lite tråkig. Så jag har, som jag lovade alla, att jag skulle ta en pasta, för jag har inte käkat pasta på 3 månader. Jag vill bara vara tydlig med att jag älskar Loreen och stort grattis till vinsten och lycka till Eurovision. Men lilla Aktuellt, som har makt och massor av tittare i mellanstadieåldern, var det verkligen nödvändigt att ta med just den frågan och också svaret?
Okej, du sa att du inte ätit pasta på 3 månader. Varför det?
Jag har liksom varit tvungen att träna och få bra liksom fysik och kondition för det här som jag ska göra. För att det är inte så lätt som man tror att röra mig på det sättet som jag gör och sjunga samtidigt.
Och det vi ser på sociala medier och medier påverkar. Och jag hoppas verkligen att i framtiden kommer inte mellanstadiebarn att behöva fundera på om de ska äta pasta eller inte och varför.
Jag håller inte bara för att det är min syra. Jag tycker att om det hade varit en boxare som skulle ha gå match om 5 dagar och han skulle ha berättat i Lilla Aktuellt om hur han har tränat och deffat och hans kost och för att han ska kunna gå match, då hade inte det här varit ett problem. Men för att det är en kvinna, en vacker kvinna, och för att det är musik och dans, då tar man liksom för givet. Alltså jag kommer ihåg när Loreen hade tränat typ 2 månader och hon hade gått och repat, så ringde hon mig. Hon bara, jag klarar 2:30, jag har 30 sekunder kvar för att sätta de tonerna i liggande läge. Alltså det är inte som att hon säger så här, jag har druckit vatten.
Men alltså jag uppfattar det på ett helt annat sätt. Mm. Alltså jag tar inte det här som kritik mot Loreen, utan snarare i och med att den här intervjun var till Lilla Aktuellt och det är yngre barn som tittar på det, så borde, alltså ansvaret ligger hos Lilla Aktuellt att klippa bort.
Mm.
Alltså att det inte ska tas med i och med att vi lever i ett samhälle där fler unga får matstörningar eller ätstörningar. Och att det är så himla mycket fokus på hur man ser ut och vad man ska äta och allt det här. Och det är säkert många unga som ser upp till Loreen och det är hennes idol. Så jag tycker inte att Loreen ska behöva sitta och tänka på vad som är okej och inte. Men däremot så tycker jag att Lilla Aktuellt skulle klippa bort just det där när vi pratar om mat.
Jo, men jag tycker inte det. För att Lilla Aktuellt lyfter väldigt mycket sportprofiler. Ungas atleter, friidrotter och allting. Och då ställer man de här frågorna, men då reagerar inte omvärlden på det här sättet.
Mm.
Är du med? Jag tycker, hon säger inte så här, hon säger ju att, men varför har du inte ätit pasta? Nej, men för jag har behövt komma i form på grund av min fysik för att klara av det. Ser enkelt. Hon ger ju också en förklaring till varför. Och det är inte så här, men jag skulle vara på en plåtning och jag behövde komma i kläderna. Det är för att hon ska göra en fysisk aktivitet i 3 minuter på scenen samtidigt som hon ska sjunga. Så jag tycker inte att hon, när jag lyssnar in så får jag inte, och jag kan ändå vara känslig för sånt. Jag får ingen känsla om att så här, man ska aldrig äta pasta. Hon börjar också intervju med att säga så här, nu, det första jag ska göra när jag firar är att käka pasta. Så att, det är inte att hon ratar pasta, utan hon...
Nej, alltså jag tycker inte, alltså så här, vad Loreen sa var fel.
Nej, jag vet.
Jag tycker att målgruppen där det spelas upp för kanske inte var rätt. Förstår vad jag menar?
Ja, nej, jag hör vad du säger. Jag håller faktiskt inte med.
Mm.
För det jag tar med mig av inslaget, det är hard work and dedication.
Mm.
Nej, och det tycker jag är ännu viktigare att visa ungdomar idag. För det som många som jag möter som har barn som är från den nya generationen, alltså typ mitt emellan dina och mina barn, det är ju att de vill bli YouTubers och de tjänar sjukt mycket pengar, alltså att folk vill bli influencers och inte förstår vad uppoffringen innebär, eller man söker till idol, vad innebär det här jobbet? Så jag tycker att det är viktigt att visa verkligheten av det bakom.
Alltså jag tycker hennes svar var bra, för att jag tror att många kopplar så här, om man är smal, då har man så här bra kondition, då är man tipptopp, förstår jag menar. Men det finns ju jättemånga smala människor som inne i kroppen är värre än någon som är större. Och jag tycker hennes svar var bra i att så här, för hon är ju smal och liksom, och, men att det, så här, det här handlar inte om att gå ner i vikt. Nej. Det här handlar om att träna mina lungor, att jag ska liksom förbättra min kondition, att orka göra de här sakerna.
Exakt.
Men samtidigt så,
och den maten som hon äter, det är så här, 200 gram kyckling, broccoli, andra grönsaker, feta ost. Så det är inte så här att hon har druckit vatten och käkat knäckebröd och gurka, utan hon har ätit rätt
näringsrik mat.
Exakt, som ger rätt mat kopplat den fysiska aktiviteten som hon ska utsätta sig för. Precis som atleter gör hela tiden. Du vet ju själv, du har ju barn som är atleter. De går in i säsong och sen måste du bara köpa special och laga special. Du kan inte ställa dig och göra gräddsås. Eller
jo, det äter de.
Jo, men du fattar vad jag menar. Det var ju någon gång ett tag som din jag höll på och hade en specialkost. Och då var det så här, okej.
Men den specialkosten var ju för att han fick utslag. Man visste inte vad det var, så det var att rensa kroppen.
Exakt.
Men självklart, äter ju liksom inte godis och kakor här på vardagar. Och det är liksom max en dag i veckan.
Om bio är i säsong.
Nej, alltså, men det som är bra med våra barn är att de har ju inte ett sug som kanske precis. Så att bio, till och med när jag var i USA, då var han så här, alltså jag föredrar att äta onyttig mat typ, framför godis och kakor. Förstår jag menar?
Ja,
så att vi har inte haft det problemet att nu räcker det. Nej, men nu ska det vara så här.
Men era barn känns ändå, alltså så var det ju själv när jag spelade fotboll. De känns, alltså man går ju in i det och till slut är man en del av det och man vet vad man behöver äta för att, men så här, man har varit i skolan, man ska på fotbollsträning, man trycker inte i sig en kexchoklad. Det var ju banan, en jalla yogi. Alltså man lärde
och
sig det.
Alltså jag tänker inte så mycket på det heller, för att de börjar ju sen de var ganska unga.
Exakt, som jag gjorde.
Så det har ju blivit ens vardag. Det är kanske mer om man ser hur andra trycker godis. Ja. Man blir så här, men gud.
Jag hör vad du säger, men jag tycker att intervjun var något helt annat än vad den här kvinnan väljer att fokusera på.
Men hon tänker väl så här, okej, vi säger att det är en flicka på typ 8 år till exempel som ser upp till henne. Och så tittar hon på det här programmet och sen så ska mamma laga pasta eller någonting, du vet sådär. Och så säger, men jag vill inte äta det mamma, men jag vill inte äta det. Alltså att det triggar igång sånt, förstår vad jag menar?
Men då är det också konstigt att så här, på varenda nyhetssajt som du går in på.
Ja, men det här är riktat till barn. Det är lilla aktuellt, det är det de menar.
Jo, men det
på.
Finns i sociala medier också, så dina barn får inte vara på Instagram eller Facebook.
Nej, alltså det finns ju åldersgränser.
Ja.
Sen är det en annan sak om man låter sitt barn liksom skaffa det.
Nej, jag bara menar vi... Alltså,
och det finns ju, och jag tror att det är det de menar på, att där vi kan reglera,
ja, absolut.
Så borde man reglera.
Ja, ja. Jag hör dig, men jag håller inte... Jag tycker inte... Eller jag hör dig, och jag håller med, men jag tycker inte att intervjun var vinklad på det sättet.
Nej.
För det hon säger är att hon... har ätit pasta.
Nej, men jag tycker hennes svar var jättebra när hon förklarade.
Intervjun börjar ju med att hon säger, hur har du firat? Jag har käkat pasta. Så i kontentan av vad hon svarar så är det så här, jag har käkat pasta för jag har längtat så mycket. Jag har inte ätit pasta under den här perioden för att jag ska komma i form till det här numret. Det var en sak hon var så här, jag kan inte käka sånt för jag måste hålla min form forever. Det är bara för att hon ska ligga på golvet och sjunga.
Nej, men det som jag sa innan, jag tycker inte hennes svar var fel.
Nej.
Jag tror att hon menar bara på att det är fel forum. För att det här är riktat till yngre. Och där borde Aktuellt, Lilla Aktuellt, klipp bort det.
Ja. We agree to disagree.
Jag egentligen, i och med att jag har killar och ingen av dem har haft ätstörningar. Och jag har inga flickor. Och när jag växte upp så pratade aldrig min mamma om vikt.
Nej.
Alltså så här, men jag har aldrig sett min mamma med smink. Alltså inte läppstift, inte mascara.
Nej.
Så utseende, former, alltså det har inte varit en diskussion.
Nej.
Så att för mig är det här främmande. Och det är därför jag, i och med att jag inte har erfarenhet i det, så väljer jag att lyssna på hennes åsikt och säga, så kan det vara. Förstår vad jag menar? När jag lyssnade på det så tyckte jag att det var ett klockrent svar, för att det var hela tiden kopplat till vad hon ska orka med. Men om det är, man vet ju att otroligt många unga tjejer har ätstörningar. Och då, om man kan reglera vissa forum,
mm,
så kan man skada inte ta det ansvaret och klippa bort det.
Mm. Absolut.
Och jag tycker så här, vid olika ämnen, alltså som H&M till exempel, som gick ut med den här tröjan med
Rumble in the Jungle.
Ja, men alltså så här, Sara har också gjort så här vissa saker.
Som Balenciaga gjorde nu när de gjorde
Montclair. Och där känner man också så här, hur går det här igenom? Hur ser beslutsfattarna ut? Alltså, för att det, jag tycker det är sjukt att det fortsätter att ske. Att man inte, oavsett om du jobbar på det företaget eller inte, varför lär man sig inte av andras misstag och kanske känner så här, vi måste sätta ihop en grupp som representerar. Vi behöver representanter.
Mm.
För så här, jag ser inte ut så. Jag har ingen kunskap av det. Mm. Så låt mig ta in någon som kan och kan visa oss.
Jag vet, men vet du nog, oavsett om det sitter alltså en grupp av bara vita människor. Jag jobbar med reklam. När man jobbar med reklam, då har man liksom ett öra hela tiden mot omvärlden. Det är det första man lär sig när man pluggar så här, okej, omvärldsanalys, för att följa vad som händer i världen. För det är det sen som liksom utformar koncept och kreativa kampanjidéer. Och vi lever i en värld, speciellt de senaste liksom 15 åren, där det är debatter, Black Lives Matter, Me Too. Alltså det är så mycket som, till skillnad från hur det var när vi växte upp, då var det marknadsavdelningen som köpte om tv-reklam och sen var det var done. Nu projiceras vi så mycket av de här problemen, att de är i våran nutid. Förstår du? Det är så här, vi har gått igenom en jävla era av Me Too och kvinnofrågor och allt det här, och så släpper Balenciaga en kollektion där de har liksom satt på barn, sexualiserat barn. Och samma sak, här sitter man på H&M, en av världens största företag, på en marknadsavdelning och låter en sån bild gå igenom. Hur är det ens möjligt, oavsett du är vit, svart, Asian, whatever you are, hur kan du inte, med så här Black Lives Matter, folk dör varje dag, det här är en sån stor debatt som hänger över oss på ett sånt tungt sätt med historien bakom, och att det fortfarande inte har förändrats. Så det borde inte spela någon roll. Du ska inte behöva, det ska inte behöva sitta en svart polis eller en asiatisk polis, det ska inte behöva göra det. De vita behöver då vara mycket mer medvetna, tycker jag. Hur kan det gå igenom? Vi brukar inte prata om såna här saker i våran podd, alltså såna här rasgrejer, men jag kan inte förstå. Jag träffade ju en snubbe. Vi var på några dejter, okej? Okay? Och så sitter vi och fikar och så säger han så här till mig: ja, men jag har en killkompis som är gift med en kurdisk tjej. Så här. Jag bara, fan vad nice. Vadå, han är svensk eller? Ja, men det är alltid känsligt sånt där. Jag bara, men vad är känsligt? Nej, men du vet, hon är så här, hon är rätt lättkränkt liksom. Jag bara, du vet, man är bara, let me see where your brain's at. Jag bara, vad menar du? Nej, men hon är så här, du vet, allt liksom uppfattas som rasism, som de har, så de har oftast den debatten att det liksom är. Jag bara, okej, jag bara, ge mig ett exempel. Du vet hur dålig jag brukar vara på sånt där. Jag bara, ge mig ett exempel. Han bara, så tänker han lite så här. Jag bara, jo, men bara så jag kan förstå, för att liksom så här avväga om det liksom är legit eller inte, förstår du? Så han bara, ja, men typ så här, de pratar om så här, typ, ja, men kriminella. Jag bara, jag är tyst. Jag jobbar på att inte ge face expression, för jag bara så här, jag vill veta vad han menar. Jag bara, vad menar du? Han bara, ja, men du vet så här, kriminella. Jag bara, jag trodde vi pratade om rasism, varför pratar du om kriminella? Han bara, ja, men du vet. Jag bara, nej, jag vet inte, vad menar du? Att alla invandrare är att alla kriminella invandrare? Nej, jo, det är det du säger. När du får ge mig ett exempel där den här kurdiska frun har uppfattat en diskussion som rasistisk, och du säger till mig att det hon har reagerat på har varit att han pratar om kriminella, så undrar jag vad du menar med det. För det mina öron hör, det är att du alltså lägger
ihop.
Buntar ihop, och att kriminella och invandrare, det är samma sak. Nej, jag bara, jo. Alltså jag är inte rasist. Jag har inget emot invandrare. Du är inte en aktiv rasse. Okej? Okay? Du är en omedveten rasse.
Ja, men framförallt också ha fördomar.
Det är det
men,
jag menar, du men... har fördomar som är rasistiska. Sen om du är rasse eller inte, du har fördomar som är rasistiska. Det är samma sak om man är ute på middag eller man är ute och festar, så träffar man svensk kostymsnubbe. Så när de pratar med dig så har de helt plötsligt, när de ska skämta, bryter de. Man bara, varför pratar du så där med mig? Eller så här, skämtar att de är från orten. Man bara, ah, jag är från Västerås. Och om jag hade varit från orten så är det fortfarande Sverige.
Mm.
Alltså.
Men det är också så här intressant när du ställer frågan, så här, vad menar du? Då kan han liksom inte riktigt ge ett direkt svar. Utan han vill att du ska fylla ut för att sen kunna försvara sig. Man bara, säg bara exakt vad som sades.
Ja, men exakt. Och han var så här, till slut så blir han så obekväm att han är så här, jag vill inte ha, vi satt på ett fik, jag vill inte ha den här diskussionen här. Vit man och jag sitter här med dig och du är utländsk kvinna, så ska folk tro. Jag bara, alltså, du har inget problem med att säga att du är 40 år och du har inget problem med att säga, ah, men så här kriminella, bara. Så vad menar du? Och då visade jag honom en bild. Jag bara, vet du vad det sjuka är? Jag bara, jag ska visa dig en bild som min brorsa är konstnär, min storebrorsa. Och han tog en bild med alla sina killpolare. Där de satt i ett träd och runt det här trädet, jättefint träd. Alla, både tjejer och killar. Majoriteten invandrare. Jag bara, om den här bilden skulle florera bland sådana som dig, alltså svenskar eller vitman, whatever. Okej, okay, då skulle man kunna, och du var också med i den här bilden, då skulle man peka ut dem som kriminella. Det är liksom den första tanken man har. Och så skulle man se på dig som att du var the well educated. Han bara, vad menar du? Jag bara, och fallet här är, du är inte utbildad. Har aldrig gått, du har knappt, du har typ gått ut gymnasiet och har inte utbildat dig efter det. Jag lägger ingen värdering i det. Men baserat på din fördom, och sen tittar du på den här bilden. 30 eller 20 eller whatever, 18 män med invandrarbakgrund. De är läkare, överläkare, de är advokater, de är högt utbildade. KTH och bla bla bla. Men när man tittar på dem med dina ögon och dina fördomar, då ser man dem som, vad du precis sa, kriminella.
Mm.
För att de går inte klädda i fucking chinos och det som du tycker är nice. De går i en tisha, för de bryr sig inte, för de vet själva vilka de är. Men dina fördomar är vad som skapar vardagsrasism. Så att vi ständigt behöver jobba hårdare och försvara oss själva.
Alltså det jag pratade med en polare, för nu när jag var på väg hit och vi skulle podda, så var det ju massa polisbilar. Alltså jättemycket. Och då visade det sig att Djurgården ska spela fotboll. Så det var polisen där liksom för att, ja, det var massa fans. Och då var det en tjej som hade sagt tidigare liksom att när det är så här demonstrationer, alltså när det var för Black Lives Matter, hur hon liksom säger, ah, kolla vad skattepengarna går till och allt det här. Och sen när man tog upp just så här, ja, men tänk på alla fotbollsmatcher och hur mycket poliser det är. Och då är det ändå så här, det är en fotbollsmatch som ska vara roligt. Man ska ha kul, man ska stötta.
Underhållning.
Ja, kontra människor som lider, där man vill ske en förändring. Men det du stör dig på, det är den demonstrationen. Men inte fotbollshuliganerna. Och dessutom, så här, hur många gånger är inte fotbollsmatcher där poliser behöver finnas? Det är en sport. Det ska liksom bring joy. Den andra är fruktansvärd. Och det är också så här, vad man väljer att se.
Vad
det
man var väljer, onödigt, tycka var
det kostar pengar.
Exakt.
Men här, men jag tänkte inte så. Och det är så mycket människor som inte tänker hela vägen.
Nej.
Liksom.
Nej. Det är helt sjukt.
Så hur slutar dejten?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, men vi har ju fått höra ganska mycket att våra lyssnare saknar djupa samtal.
Mm.
Och förra veckan så körde vi en Insta Live.
Just det.
Där vi berörde vissa ämnen.
Mm.
Men sen tyvärr, du och jag ville sitta i samma rum och ljudet var katastrof. Åh, herregud. Alltså,
det är väldigt kul med våra lyssnare när det är så här, vart är podden? Varför kom det inget avsnitt?
Ah.
Det känns som att chefen skickar mejl och man bara, oh.
Det var hej babariba, vi gjorde er en tjänst. För att det var fruktansvärt ljud, måste jag säga.
Ja, jag vet. Och i förra liven så pratade vi ju också om, vi fick mycket frågor om det här med separation. Jag har ju fått väldigt mycket frågor om jag har separerat eller inte. Och jag har separerat och ligger i skilsmässa. Det låter så dramatiskt när man säger det. Att ligga i skilsmässa, det betyder att man väntar på att papperna ska gå igenom hos Skatteverket. Att man har skilt sig. Och vi fick, eller jag har fått mycket frågor om det. Ibland efter så här frågestund på min Instagram. Och så bara 100 frågor. Har du skilt dig? Har du skilt dig? Man bara, alltså låt mig vara.
Mm.
Låt mig vara. Ja, jag har skilt mig. Efter nästan 17 år har jag skilt mig. Mår jag bra? Jag mår jättebra. Händer jag mår jättebra.
Ja.
Och när man liksom, den första frågan som man oftast möts av så här är ju, eller så här, när man har, Marcus, jag måste få fråga dig. Om man träffar folk ute, då är det så här, Marcus, jag måste fråga dig. Ja. Har du separerat? Har ni skilt er? Ja, alltså jag har ju sett så här på Instagram och man har ju förstått.
Alltså jag måste bara säga, ja, är det här vänner till dig?
Bekanta.
Eller,
ja. Inte nära vänner, men bekanta som man har hängt med förut, man hänger inte på samma sätt liksom.
Alltså jag känner så här, det är så långt ifrån den jag är. Alltså skulle jag träffa någon,
aldrig.
Det skulle vara min sista fråga att ställa. Om du vill berätta det, då kommer du göra det.
Exakt.
Men jag kommer inte ta upp det.
Men folk är ju, det är som att de är så obekväma att de måste göra det, ställa frågan, för att de sen vill ge stöd. Så det, alltså, det finns bone collectors, du vet, så här, vissa som har skrivit mig så här, vi har inte hörts på 4 år. Hej Marquis, och man vet att, och när de inte heller ställer frågan rakt, då blir man så här, gumman, you can go pop your popcorns and then look at your husband. Du kommer inte få någonting av mig. Förstår du?
Ja, men det var faktiskt ett bra sätt. Nu tar jag tillbaka det, för jag tänkte att människor som approachar dig på stan, att det är olämpligt. Men när du lägger upp det som att de vill visa att de finns där för dig om du behöver något, då är det fint.
De flesta som har frågat mig, senast bara förra veckan när jag var ute och sprang på en tjejkompis, Sheila, och hon var så här, hej Marquis. Och så pratade vi, hon bara, och så kramade hon mig, vi hade inte sett på ett tag. Och sen så, ja, men hon ställde frågan men svarade på frågan samtidigt. Jag bara, ja. Och sen så det som kom efter det var ju bara kärlek. Så här, jag har sett dig, hur du har kämpat alla år och du är så jävla grymma. Alltså du vet, allt det där som är nice att höra. Inte så här, vad hände? När det kommer de där, men gud vad hände? Man bara, alla som separerar vet att det är inte en sak som har hänt. Om man har varit tillsammans i 17 år, eller 10 år, eller har en lång relation, då är det inte en sak som har hänt, utan det är oftast flera situationer som till slut har landat i att man känner så här, nej. Förstår du? Och i min situation, och med min exman, och alltså mina barns pappa, jag gillar inte ordet exman, men mina barns pappa, vi...
Eller som heter hon, Chloe, baby daddy.
Ja, nej, usch, det känns också trashigt. Men,
jätte!
För att, ja, han är ju mitt ex. Vi var ju tillsammans många, många år innan vi fick barn. Och vi har ju delat, jag har varit med honom halva mitt liv. Det är jättelång tid.
Det är det.
Och jag har varit med honom hela mitt vuxna liv. Jag vet inte ens hur jag är. Idag vet jag det. Men då, för ett år sedan, då visste jag inte ens hur jag skulle vara vuxen utan honom. Hur ska jag, alltså, jag kommer ihåg när vi bestämde oss, eller liksom hur man nu bestämmer sig när vi hade det där samtalet som låg i luften. Och man inte ville, man vet att det här kommer aldrig gå, och så vill man inte släppa taget, men man måste släppa taget. Det var så konstig känsla, jag liksom, det är som att någon ska dö, förstår du? Och det är ju något som ska dö. Det som har varit vi ska inte längre vara vi. Och ens huvud jobbar ju hela tiden mot att så här, hitta lösningar. Hur ska... Och jag kommer ihåg att när vi var egentligen först Kevin, när han väl sa det liksom, satte ord på vad som låg i luften, då det första jag sa till honom var så här, men hur ska jag sova utan dig, och hur ska jag inte vakna upp bredvid dig, och hur ska jag, alltså, hur ska du inte vara den sista personen jag ser när jag går och lägger mig? Jag har tittat på honom i halva mitt liv. Jag har inte sovit bredvid någon annan än honom. Och det är aldrig av positiva saker som man separerar. Det är inte det positiva i ens relation som gör att man separerar. Det är ju tyvärr det som inte funkar. Och det är det som man, det är den känslan man måste vara i för att gå ur en relation. Det som har gjort att man har stannat är ju att man har fokuserat på det som är bra. Och det som måste göra. Det som gör att man orkar och vågar, tror jag. Eller i alla fall för mig var det lämna. Det var att möta det dåliga. Mm. Och att vara kvar i det dåliga. Än idag har det gått ett år. Och när man ibland pratar, och man pratar som, för man, när man också är tillsammans, precis som du och din man, man är ju också bästa vänner. Så man förlorar ju en bästa vän, pappans till ens barn, man förlorar sin man, man förlorar inte bara en person, man förlorar så otroligt många, ja,
och
roller.
Och inte bara det, alltså så här, sen har ju ni varit tillsammans så otroligt länge, mm, alltså hans sida av familjen,
mm,
alltså sen kan det ju vara liksom andra saker som ni har gemensamt, alltså nu hamnar inte det, men så här, det finns människor som säger, okej, vi måste sälja.
Mm.
Du kanske längre inte har tillgång till sommarstugan som man brukade åka till. Alltså, mm, traditionerna bryts. Mm. Alltså, det är ju inte liksom bara så, okej, nu separerar vi och så fortsätter det. Utan man förlorar ju så mycket mer än, mm, bara...
Man förlorar hela sitt liv.
Ja, precis.
Alltså, när jag säger hela sitt liv...
Det kan ju också vara vänner.
Exakt. När man förlorar... Ja, alltså du vet så här... När jag har mött... Alltså, när jag upptäckte att Kevins... större delen av Kevins familj hade tagit bort mig på Instagram, och jag har inte, det är inte att jag har gjort honom någonting så att det behöver finnas ilska, utan det var två människor, det funkade inte av en mängd anledningar, men när jag ser Kevins familj plocka bort mig från Instagram, jag har ju varit, vissa vänner med mig, men jag ska plocka bort dem, nej, han är fortfarande pappan till mina barn, han ska vara i mitt liv, det är bara alltså omoget. Sen så kanske inte är superglad alla likar hans bilder med hans nya tjej, men du fattar vad jag menar. Men...
Ja, men omgivningen ska ju inte förvärra en situation.
Nej, exakt.
Förstår vad jag menar? Mm, alltså det ska ju inte vara att du behöver lägga din energi för att lugna ner andra.
Nej.
För att inte de ska skapa ett kaos. Exakt. Alltså det sista, exakt, man behöver är ju ett drama.
Exakt, exakt. Man vill ju bara att det ska vara i den tornador man har i sig själv i att landa, för det finns ju, det är ju inte som att man bara, åh, jag känner inte kärlek, nu lämnar jag honom, speciellt inte när man har så många år och barn, alltså vi har gjort IVF, vi har begravt ett barn tillsammans, vi har fått Leora och Shadej, vi har gått igenom så otroligt mycket i våra relationer, ska man vara krass, ja, det finns vissa svek, men det som jag nog har landat i är att det som gjorde, för att man kan också förlåta människor, vilket jag gjorde många gånger, men det som jag har landat i främst nu också när man har en distans till varandra men ändå har en relation, det är att vi växte ifrån varandra. Vi ser på livet helt skilt. Alltså det är liksom, det är inte lite det skiljer. Det kan ju vara nice att man ser på livet olika, och så är man i varandras värld och så har man en gemensam värld. Men i hur livet ska levas och vissa viktiga saker som är, och de är viktiga för mig, är vi så långt ifrån två människor kan komma. Det som vi har ändå haft bra och som det är ju inte superlätt att separera och sen ska han ha sina regler hemma hos sig och jag mina regler hemma hos mig. Det är inte det, men någonstans, om jag ska titta på det positiva i det, så är vi ju ändå bra på att ändå i slutändan sätta barnen först. Vi tappar bort oss själva ibland i de andra känslorna, så att vi låter det cloud the space vad gäller barnen. Men vi är ändå bra föräldrar.
Ja, men alltså det tycker jag är en sån sjukt viktig detalj, för att det är så många som har såna rädslor, du vet, när man har barn och så ska man skilja sig eller separera. Mm. Att man är så här, gud, de kommer få trauma av det här, eller liksom att vi splittrar på familjen och jättemycket ångest över sånt. Och jag känner verkligen så här, alltså jag känner inte, och jag går bara efter mina erfarenheter, så här, det som förstör barn är inte separationen.
Nej.
Det är hur man är mot varandra när man är, även om du bor under samma tak.
Ja.
Och det kan vara så här, du vet, du bråkar, man pratar till varandra på alltså så här, otrevligt sätt, man pratar illa om den andra föräldern. Mm. Och det är inte separationen i sig. Självklart är det jättetråkigt, verkligen. Men det är när man väl har separerat, hur pratar man om den andra föräldern?
Mm.
Sätter man barnen i kläm där de måste välja eller försvara den andra föräldern? Det är de sakerna som skadar barnen. Och då är det så här, hur hanterar, om du har ångest över att ni separerar, håll kvar den känslan, för det är nu det gäller.
Exakt. Och jag har ju gått hos en barnterapeut, bara för att det var ju en, du kommer ihåg, det var ju det jag hade mest ångest över. Att inte träffa mina barn varje dag. Att inte, du vet, det är ju fortfarande jobbigt. Man tvingar ju bara sig själv att leva med ens livssituation. Men du vet, att inte natta ens barn. Eller som nu, Leora, de ringer från förskolan och hon är hängig och hon ska gå till sin pappa. Att som mamma inte kunna hålla om sitt barn då är skitjobbigt.
Mm.
Det är något som du blir inte bekväm med det, men som med allt annat i livet, döden eller whatever, du finner dig själv i det också och hittar andra saker att fylla din tid med. Men så jag har gått till en familj- och barnpsykolog, och precis de här sakerna som du nämner, det är så otroligt viktigt att om du pratar illa om den andra föräldern så kommer barnen börja känna självförakt. De får låg självkänsla. Och det är sådana saker som till slut sen landar i psykisk ohälsa hos barnen.
Det var plus också att det blir ju att, alltså, barnet ser sin mamma på ett sätt.
Mm.
Och sen hör man den andra föräldern prata illa om mamman eller pappan till exempel. Det påverkar ju relationen mellan barn och den föräldern så otroligt mycket.
Ja, det var det hon också pratade om. Att det är så viktigt att barnen aldrig känner att de ska behöva försvara den ena eller den andra föräldern. Men det hon främst tryckte på var att att i och med att man avgudar sina föräldrar, så kan sådana situationer väcka eller ge barnen låg självkänsla. Och att få det i så tidig ålder kan ge sådana bieffekter för vad framtiden kommer bli för de här barnen. Så du vet, men du vet, om man är inte mer än människa, du pratar med din exman och ni är inte överens, och helt plötsligt så är han kommer inte hem, och du vet, det är massa saker, så att man försöker kontrollera sig, men man är inte mer än människa. Och om man tror att man hade dåligt samvete när man fick barn, att separera från sina barn och inte ha dem heltid, och så kommer man ha dåligt samvete på en annan, det är vidrigt verkligen. Men det är livet, och det underbaraste är ju när ens barn säger så här, men jag längtar tills jag ska åka till pappa. Från början så var man, eller nej, jag ska säga, jag har aldrig varit så, men man har ju hört andra vänner runt omkring sig liksom ha mått dåligt av att ens barn vill gå till ens pappa. Det var ju du som sa till mig, det är bättre att de vill gå dit än att de säger vi vill inte gå dit, mamma.
Ja, då får man ju smaka på riktig ångest.
Då är det bara,
ja, men alltså nästan så att man bara älskar pappa mer än mig.
Ja,
alltså,
ja,
för då kan jag känna mig trygg.
Ja, exakt.
Då är det bra liksom.
Ja, exakt.
Men sen vill man ju gärna att de kanske säger det när man hos pappa. Jag saknar mamma.
Det kommer aldrig
få veta. Du får gärna smsa mig om det händer.
Nej,
men ja, verkligen. Men kände du att du tyckte det var jobbigt när du gick, alltså så här, vilka tankar, vad var det som du var mest rädd för? Var det liksom så här, kände du så här, skam, eller vad ska människor säga?
Det där gick i som en liksom ett hjul i, det var så här, jag kommer ihåg när jag skulle ringa min mamma och säga det, när jag skulle, alltså jag kände ett sånt otroligt misslyckande både inför mig själv, min familj, mina vänner, i jobbet, alltså otroligt misslyckande att jag och främst inför mig själv, att jag inte, att, eller jag ska inte säga att jag, att vi inte lyckades hålla ihop familjen.
Mm.
Absolut. Jag kan känna det fortfarande.
Men känner inte du att, eller känner du att du har gjort allt du kan göra?
Ja, det var det som till slut gjorde att jag på något konstigt sätt kunde känna, och varje dag känner, peace of mind. Jag gav 1,000,000% till mitt äktenskap och min relation och min exman. Jag älskade honom på ett sätt som jag aldrig tror att någon kommer att älska honom. Om jag ska vara helt ärlig. Det gjorde jag.
Men det är väldigt skönt att kunna känna att man har gjort allt.
Absolut.
För jag tror att gå runt och känna jag kunde ha gjort det här eller det här.
Nej, aldrig.
Exakt.
Aldrig. Jag har aldrig känt den känslan någonsin.
Men ändå så kände du dig som ett misslyckande trots att du hade gett allt.
Ja, men vi gick igenom en massa saker som inte var bra. Och jag delade inte det med någon. Jag höll det för mig själv. Så att när jag väl stod där och vi liksom hade landat i det som vi hade landat i, då var jag liksom tvungen att riva upp allt igen.
För att berätta, menar du?
Ja, exakt. Mm. För att folk också ska förstå hur kom ni hit. Och jag tror att det som har gjort mest ont, det är att möta mig själv i vad jag har accepterat.
Mm.
För att jag såg inte mig själv som den personen. Jag ser mig själv som en, eller jag är en väldigt stark, independent woman som är väldigt noga med rätt och fel och du vet. Men jag var mycket bättre för ett år sedan på att säga till andra hur de skulle värdera sig själva än till mig själv. Så att möta mig själv i vem jag till slut blev i mitt äktenskap mot mig själv var och är fortfarande det jobbigaste.
Mm.
Faktiskt. Men med det sagt så, jag ångrar ingenting. Och det är väldigt skönt att inte ångra. Ibland när jag blir arg så kan jag säga fan vad jag ångrar det. Men längst ner i mitt djupaste hjärta så ångrar jag ingenting.
Och det är verkligen så här, det är så sjukt, alltså så här, sjukt viktiga punkter. Att inte ångra och känna att man har gjort allt. Jag tror att det förenklar att kunna gå vidare.
Mm. De två känslorna gör ju också att du kan förlåta.
Ja, och framförallt förlåta för ens egen skull.
Exakt. Mm. Exakt. Exakt. Och också förlåta sig själv, tror jag. Det har nog varit svårast.
Det är en sån jävla bra övning att skriva ett brev till sig själv där man går tillbaka och skriver och man förlåter.
Mm.
Om, alltså, så förstår jag vad jag menar.
Ja.
För att det är ju inte bara människor i ens närhet som kan göra en besviken.
Nej.
Utan du kan göra dig själv besviken genom att inte bete sig som man hade önskat eller trodde, eller liksom, precis som du sa, att se sig själv. Och det är en tung grej att göra. För det är ju svårare att se sig själv i spegeln och acceptera. Men hur kände du när du skulle berätta för din familj? Kände du att typ så här, nu måste jag ladda batterierna för att stå på mig, för att de kommer råda mig att försöka och det här? Eller kände du att...
Nej, det kände jag inte. De jobbigaste att ringa var ju min mamma liksom, och min pappa. Jag kommer ihåg, det var ju vinter. Och jag var ute, jag gick runt. Jag hade glömt som vanligt min handsfree, jag visste inte var den var. Och så gick jag runt och det blev så jävla kallt. Jag bara, nu måste jag ringa henne, Och var själv helt knäckt över, även om jag på riktigt idag mår jättebra och tycker att det är, förutom att ha skaffat mina barn, det bästa beslutet. För så är det verkligen. Så jag skämdes så otroligt mycket. Och det har ju också att göra med den kulturella aspekten. Och vad som förväntas av en idé.
Men samtidigt så måste det också ha varit...
Förlåt.
Lättare för dig. Alltså fortfarande är det ju sjukt svårt. Att prata med din mamma. Men i och med att hon själv har varit skild. Jämfört om hon skulle vara... fortfarande var gift med din biologiska. För det finns ju, alltså från den generationen, det handlade inte om du är lycklig eller inte. Nej. Nu är ni gifta och då är man tillsammans. Och då är det många som får rådet att så här, men kämpa, fortsätt, alltså det ska man inte göra liksom så.
Men
nästan ligger skam på en.
Det tog ju mig ett bra tag att förstå vad jag hade gått igenom i min relation. Så att när jag väl ringde min mamma, så det var ju, då hade jag
typ, du var färdig, du var där.
Och jag hade ju berättat för dig och fått din reaktion, men jag hade inte pratat med så många, och din mans reaktion, förstår du vad jag menar? Eller er syn på det, men jag, i och med att jag hade varit kvar många, många år, så hade jag ju inte sett min egen situation som extrem, till exempel då, som min mammas var. Så, och även, alltså, det kulturella arvet bara låg där oavsett. Vet, jag började tänka på, man tänker på alltid på alla andra så här. Ah, nu ska hon berätta det här för sin familj och det, min släkt, och vad ska de tänka? Och de hade redan åsikter från början för att han inte var från våran kultur och våran, du vet.
Och ändå så har ni varit tillsammans i 17 år, förstår du?
Exakt. Så att, och hon var bara, jag kommer ihåg att när jag ringde min mamma och jag berättade för henne, och hon, och det efter att jag har berättat så här, jag orkar inte med det här, det som kommer hända och bla bla bla, då säger jag också till henne så här, men skäms du för mig? Och hennes reaktion var så här, vad snackar du om? Vad säger du till mig?
Vad hemskt att tänka så.
Det var det första som jag frågade henne, om du skäms. Och hon var så här, vad fan snackar du om? Jag kommer ihåg när jag skulle ringa min brorsa och alla mina, jag har ju 7 syskon att ringa, du förstår ju, det är så otroligt många, och jag gick inte till parken på jag vet inte hur länge. Jag har fortfarande inte gått till parken, för att jag gick någon gång och så mötte jag några mammor där, och det var någon annan mamma typ ett halvår, år innan, som hade legat i tanken eller hållit på att separera, men jag kände inte henne, jag har ingen aning om. Och när hon droppade på mig, hon är en mamma i parken, då var jag så här, men har ni gjort allt? Har ni kämpat? För att man själv var in the spirit av att kämpa. När jag berättade för henne att vi har separerat, jag fick sån avhyvling. Det var så här, va? Jag förväntade mig mer av dig, Marquis, och du har pushat oss. Och jag bara, girl, jag gav dig vart jag var. Det är det man får förvänta sig med de människor som man har runt sig. Men jag skämdes länge. Jättelänge.
För alla? Eller liksom
för alla och för mig själv. Och främst för
men
mig
inte
själv.
För mig.
Nej, men inte att jag skämdes. Men...
Nej, men det är ju skillnad.
Jo, men jag skämdes till och med för mig själv. Förstår du? Jag, jag tyckte, eller skämdes kanske är fel ord, men känslan av misslyckande. Jag kan än idag känna att det är orättvist. Jag kan än idag känna att jag hade önskat att allt det som jag gav och investerade och kämpade för, att jag skulle vara den här, att vi skulle ha ett samtal där jag skulle kunna säga till dig så här, fan, det var ändå värt det. Och det är klart att det är värt det, för att jag har mina två barn, jag har en erfarenhet av livet och som har gett mig så otroligt mycket i så många aspekter, men jag tycker att det är orättvist. Och jag hade verkligen, förlåt, jag hade verkligen önskat det, att mitt case kunde ha varit, det blev bra.
En podd från Aller Media.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.